Super nice och trevligt att se er alla här idag. Det står på ett ställe i Korintherbrevet. Så står det att Paulus kom till en församling. Eller han kom till dem i Korint. Och står det att mycket rädd och nervös var jag. Säger han om sig själv. Och så svarar han på sig själv varför han var det egentligen. Jo, för han ville enbart presentera Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och känner lite likadant idag när jag ska predika för er. Att man är lite små, rädd och nervös när man ska försöka tala om någonting så centralt, så viktigt, så svårt men också så enkelt som Jesu kors. Hans död och hans uppståndelse för oss. Den predikan, jag ska tala lite mer om bakgrunden till det. Men låt oss ta några bibelverser som jag tycker summerar vår kristna tro. Romarbrevet 10, vers 9. Försvann jag när jag kom tillbaka där. Några verser så står det så här. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Frälst betyder räddad. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Innan jag tar nästa bibeltext vill jag understryka två ställen. För det första så säger Paulus, om du bekänner att Jesus är Herren. Han använder det grekiska ordet som egentligen betyder Gud. Det står inte om du bekänner att Jesus är Herre, utan Herren, the one and only. För det andra så betonar Paulus att du i ditt hjärta, alltså du ska bekänna i din mun att Jesus är Herren. För det andra ska du i ditt hjärta tro att Gud har uppväckt honom från de döda. Och här tänker vi att det handlar egentligen om att vi ska tro att Gud har uppväckt honom från de döda. Det är klart vi ska tro det. Men poängen ligger mera i att Jesus har varit död. Och vi ska gå in på det lite senare, om en liten stund. Jag vet inte hur du ägnar din semester. Jag ägnar hela min semester utan att överdriva att varenda kväll så låg jag och mediterade över följande frågeställning. Herre, varför dog Jesus? Vad innebar det för mig att Jesus dog på ett kors? Det ägnade jag en 5 veckor över varenda kväll och somnade alltid efter några minuter när jag lindade in mig allt för djupa filosofiska vandringar där i bland ökenfäder och andra folk. Men jag funderade och så funderade jag att jag kanske kan få den här tanken och funderingen som jag brottats med nu en 5-6 veckor till en predikan. Och jag tänkte att när man snart ska på pappaledigt 2 månader ska man i alla fall predika en ordentlig predikan innan dess. Andra bibelversen som jag valt är från 1 Korintherbrevet 1:18. Där det står så här. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och där kan vi tycka, men vad betyder det? Vi som... Det kan ju inte vara så att ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. De måste förstå att den här texten skrevs inte 2011, utan kanske år 11 efter Jesu uppståndelse. På den här tiden så var talet om allt kors som vi snart ska gå in på inte en populär sak, utan det var en förbannelse. Det var ett tecken på en förbannelse. De som blev korsfästa, de var ju inte most popular man in space. Utan det var ju mer än någon som var utsatt för förbannelse och etc. Vi ska snart gå in på det också. Men vad innebar då Jesu död på korset för mig och för alla andra människor på den här jorden? För då frågar jag mig själv så här. Möjliggör Jesu död på korset helande? Det tror vi. Men i Gamla testamentet så hela Gud människor innan Jesus var död på korset. Ger det syndernas förlåtelse som vi tror? Ja, men vi läser också i Gamla testamentet att Gud gav syndernas förlåtelse lite till höger och vänster. Till exempel till David när han mördat en man och tagit hans hustru och gjort henne gravid. Så säger han, jag har syndat mot Gud. Och så svarar profeten Natan på det. Ja, så har Herren förlåtit dig din synd, du ska inte dö. Till exempel. Ger det mig då en personlig relation med Gud? Jesus död på korset. Men även här ser vi, om jag är lite så provokativ, halvvonabitolog, så ser vi att även i gamla testamentet, gamla förbundet, så hade Gud relation med människor. Och där satt i parentes så här, men väldigt selektiv och under många gånger komplicerade omständigheter. Vad betyder då korset? Jesu död och hans uppståndelse. Det är det jag skulle vilja predika åt en halvtimme idag om du orkar vara vaken så länge. Och jag tror att ska vi förstå korset och Guds frälsningsplan så måste vi höja blicken från det temporära till den plats som har ett evighetsperspektiv. Det finns två bibliska eller grekiska termer för tid. Vi har kronos, därifrån får vi kronologi. Det går från A till B, från 1 till 2. Vi har också ett annat grekiskt ord för tid som heter kairos. Det är Guds insyn i tiden, där Gud stiger in och gör någonting. När tiden var inne så sände Gud Jesus, kairos. Och jag tror ibland så måste vi tänka lite mer kairos än kronos när vi tänker Guds rike och hans perspektiv och hans plan för oss och för mänskligheten. Och ur det perspektivet så ska jag vilja angripa med bevan och darr. Och en berliner munk som efter möte ikväll. Så ska jag vilja se, vad hände på korset och på vilket sätt påverkade mig idag, som jag redan sa. Och jag har två enkla punkter som jag tänker bullra väldigt frimodigt. Ibland tänker jag stampa med ena foten, ibland med andra, ibland en piruett när jag är riktigt entusiastisk. För det första, Jesus dog på korset för mina synder. Jesus dog för mina synder. Ibland tror jag att vi bagatelliserar Jesu död som det vore något han gjorde för att han kunde och ville, vilket är sant. Men det betyder inte att allting du kan och vill är enkelt. Det är få saker i livet som är enkla. Och livet innehåller både glädje och sorg. Jag var på en begravning igår av en, som vi redan nämnde, Erik Rönnlund, en förebild, trosfader för mig. Och tidigt på dagen får jag höra att en församlingsmedlem, en vän till mig, pappa, går bort i cancer. Livet innehåller prövning och sorg. Men vi tror att över det står Jesus. Och med det sagt, när vi läser evangelierna så ser vi att detta var inte något som Jesus såg fram emot. Lyssna på det. Han säger så här i Lukas 12:50. Jag har ett dop att genomgå och hur våndas jag inte tills det är fullbordat. Det låter inte som partaj och serpentiner. Och vi ser på ett antal ställen att Jesus talar om detta som något som måste ske, men som inte något han ser fram emot. Och läser vi vad det som gör Jesus mest upprörd jämte mot sina lärjungar, det är när Petrus kommer fram till honom och säger att Gud ska inte låta detta ske, alltså att han ska dö. Varav Jesus vänder sig om med en sån profetisk blick som man ber hoppas att man aldrig själv ska få. Han säger, gå bort ifrån mig, Satan. Det var alltså någonting som gjorde Jesus upprörd, för han visste att det var någonting som måste ske, men han ville inte egentligen gå igenom det. Vi ser också att Jesu kamp, natten innan detta skulle äga rum, hur han brottas med svår ångest och rädsla. I Lukas 22 kan man läsa om det. Och nu är det ju så, och jag tänker vara lite brutalt detaljerad idag när jag talar om Jesu död. För vi behöver förstå vad Jesus gick igenom. Och läser vi evangelierna och kan lite historia kring det hela, så det var ju ingen solsemester Via Dolorosa, alltså vägen till Golgata för Jesus. Vad hände då med Jesus? Vi känner till, vi har läst påskaberättelserna. Men vi läser att det började med egentligen som att Pilatus, menar jag, ville ge folket sympati mot Jesus. Så han lät Jesus bli pryglad. Vad betyder det om han blev piskad sönder och samman? De romerska tortyrpiskorna var gjorda på det sättet att de hade långa, några meter långa grejer, och sen på ändan på de här piskorna så hade de metallbitar och djurben som ledde till att man slog ner det på ryggen och så drog tillbaka, så drögs det med det ena och det andra. Det var en väldigt smärtsam upplevelse. Den romerska kostymen var 40 gånger på en sida och 40 gånger på andra sidan. Det var det Jesus fick gå igenom till en början. Och Pilatus efter det så väljer att ta en törnekrona. En gång i den här församlingen hade vi en sån här liten törnekvist. Jag vet inte om det var Fredrik Åbacka som hade tagit hit den. Men då fick man se lite hur de såg ut. Taggarna kunde vara upp till 10 cm höga. Och de lät göra en sån törnekrona och placerade den på Jesu huvud så den brände ner i skallben. Och så i samband med det att de tog en käpp och bullrade in ett slag eller ett par slag i Jesus huvud. Efter den misshandeln, när han var sönderpiskad, vissa läkare som jag har läst och forskat lite i så säger att kroppen reagerar med stark feber, för den motarbetar all den här blodsgjutelsen och smärtan som kroppen får tag i. Mitt i det där så klär de Jesus i en dräkt och så ställer de honom framför folket och frågar, ska vi frikänna Jesus eller Barabbas? Välj ni. Och folket ropar som ni känner till, frige Barabbas. Och Pilatus efter lite om och men väljer att döma Jesus till döden. Kutymen med korsfästelsen var också att man placerade balken som man skulle hängas upp på. Att man skulle transportera själv den som fånge. Den väger enligt någon historiker som jag läst mellan 30 och 40 kilo. Och jag tänker någonstans i mig att om man blir sönderpiskad och misshandlad är det någorlunda svår uppdrag att gå att bära den här balken. Och det läser vi också i texten att Jesus orkar inte utan faller ner på marken. Och då kan man tänka sig någonstans där på vägen att det inte är så jätteroligt att falla på en grusväg eller en som det ska vara sten när hela hans kropp är sönderpiskad. Och då läser vi att en Simon får hjälp att bära korsbjälken till platsen. Sen tar de en spik och bullrar in en per handled. Ungefär här var ena. Här är andra, och sen har de en som genomborrar båda smalbenen. Och det jobbiga nu, kära vänner, ursäkta nu lite detaljerad, men egentligen handlar det om att vi ska förstå vad Jesus har gjort för oss och hur mycket han älskar oss. Utmaningen är när du är fastspikad på korset, förstås den oändliga smärtan du har. Men det jobbigaste är för att du ska överhuvudtaget överleva där, så måste du pressa upp din kropp för att få luft i dina lungor. För du är pressad ner här så får din kropp ner, och om inte du gör någonting annat så får du inte luft i dina lungor, så du måste göra en fysisk ansträngning så här för att pressa upp dig. Och därför vi ser, läser sen i texten, att de har velat förkorta processen för att människan skulle inte överleva så länge på korset, så de ofta slog sönder benen. Vilket de gjorde på de här två medfångarna Jesus hade med sig. För då hade de inte längre någon kraft att pressa upp sig mera, utan då hängde man ner och fick en väldigt snabb och långsam död. Korsfästelsen. Idag är det ju ett absurdum att korset är en positiv symbol för oss. Skulle de omkring med ett kors på Jesu tid så skulle du också bli korsfäst. Av den orsaken att du troligen det är någonting som inte stämmer med dig. För det var ett tecken på, som jag redan nämnde, det var en symbol för förbannelse. Det står i Moseboken att var och en som upphängd på en påle, han är under förbannelse. Korsfästen var så brutal att en par hundra år senare så blev den förbjuden i Romarriket. Det var också inte en avrättningsmetod, oavsett hur jobbig du hade varit som romare. Så kunde du inte bli avrättad med korsfästning, för det var en så jobbig och brutal grej. Det står sen, och jag kommer snart lite in på det, att innan Jesus dör så kommer ett stort mörker över Israel som varade ända till var den nionde timmen. Och vissa teologer, jag kan inte säga att 100% kan säga på att det är så här, men vissa teologer menar att när mörkret kommer så symboliserar det att nu samlades synden vid Jesus. Mörkret råder och i den stunden Jesus utbrister: min Gud, varför har du övergivit mig? Ila, Eloi, elah, sabachthani. Varför har du övergivit mig? Det när Jesus innan han dör hänger på korset så händer det vissa saker. Vissa konversationer som för min del visar Guds kärlek och storhet i ett koncentrerat format. Det står att han skapar en relation mellan hans mor och lärjungen Johannes. Det står att han förlåter dem som håller på att döda honom. Och han ger nåd till en brottsling som är korsfäst vid sidan om honom. Att leva utan kärlek när livet är som mest beprövande visar i sanning på den gudomlighet som fanns i Jesus. Och personligen tycker jag det är anmärkningsvärt när han utropar innan hans död att det är fullbordat och i dina händer överlämnar jag min ande. Och så står det att han gav upp andan. Och för min del så visar det på att även den stunden, även i det mörkret, även i den sönderlemlästade Jesus, så hade han koll på liv och död. Han beslöt själv över när han skulle ge upp andan. Vad händer i stunden då Jesus dör? Några intressanta saker. För det första så står det att förlåten i templet gick sönder. Vad betyder all sin dag det? Jo, förlåten i templet var det som skilde det heliga från det allra heligaste. I det allra heligaste fick bara en överste präst en gång per år gå in och ha försoning för sitt folk. Det står om det att när prästen ska gå in dit så tog man och band ett rep på hans fötter. Så ifall han inte var tillräckligt syndfri och din tänder där på en stund skulle man dra ut honom. För han inte varit tillräckligt helig inför levande och helig Gud. Den förlåten som jag har läst viss historia om, det var ingen vanlig draperi utan var en ganska tjock sak. Det var en tjock sak som skilde mellan människan och Gud. Men när Jesus dör så sker en jordbävning och den bara raserar. Så att det allra heligaste blir tillgängligt för vanliga människor. Som tillhör levande Gud Jehova. Det andra som händer, det som vissa bibeltolkare menar en apokalyptisk syn. Jag väljer att inte ta ställning till exakt vad jag tror i den här frågan, för den kan vara lite spekulativt. Men det står att de heliga steg upp ur sina gravar och gick in i den heliga staden. Vissa teologer, jag ställer mig lite till dem, som menar att en apokalyptisk syn i när Jesus dör så blir de rättfärdiga för inträde in i den heliga staden, eviga staden som är det nya Jerusalem. Och vad betyder det här? Kortfattat, att syndens pris nu är betalt och det som tidigare skilde människan från Gud, nämligen synden, finns inte längre. Synden blev lagd på Gud så att vi skulle få leva. Det står nämligen, och där kommer en halv poäng, nu lyssnar allihop med två öron. Syndens lön är döden. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Det vill säga, varför måste Jesus dö? Jo, för att syndens lön är döden. Och varför dör Jesus om han är Gud, han är Guds son etc.? Jo, för att syndens lön är döden. Men om nu Jesus har dött för din och min synd, då är ju syndens pris betalt i samband med Jesu död. Och hur kan då Jesus betala synden för dig och mig? Jo, det är andra punkten. Vem är Jesus? Och det kan ju provocera vissa av våra utländska vänner. Men jag tror på Bibeln som säger att Jesus var Gud. Lärjungarna kom fram till Jesus. Eller Jesus kom fram egentligen till lärjungarna. Frågade han av lärjungarna, vem är jag? Det frågar jag bland mina life-medlemmar också, för varierande svar. Vem är jag, sa han till sina lärjungar. Och så frågade man, vad säger människan att jag är? Så var det både Elia och så var det Johannes döparen som hade uppstått. Och sen hade han lyssnat klart på det. Och så ställde han frågan på nytt. Men vem säger ni att jag är? Och säger han, Petrus, du är Messias. Som betyder frälsaren. Jag tror ibland att vi underskattar tanken i att förstå att Jesus var Gud. Varför det? Jo, för att om Jesus var Gud så kommer du få ett nytt perspektiv vad som hände på korset för din och min skull. Många gånger har vi svårt att förstå vem Jesus är. En del säger att han är en god lärare, en profet och till och med Guds son. Men att han skulle vara Gud själv är svårare och till och med obegripligt. Dock har Jesu gudomlighet alltid varit en del av den allmänneliga kyrkan. Och det uppstod en gång en villolära, eller en diskussion på 300-talet. Det var nämligen så att en man, som inte minns vad han hette, hade börjat sprida ut att Jesus nu var Guds son, men han var inte av evighet, från evighet. Han var inte Gud. Och det blev så vilda diskussioner kring det ämnet att man kallade in till biskopsmöte. Och jag tänkte när jag läste om det biskopsmöte funderade, kära Jesus. De skickade ut kallelser, nu ska jag läsa direkt från mina papper, till 1800 av de mest prominenta biskoparna i det dåtida kända kristna världen. Och kära Jesus, tänkte jag möta mina tre biskopar så går det vilt till. Men 1800 från området i Spanien till Asien trakten. Kallar man ut dem och säger att nu måste ni komma för nu ska vi ha ett möte. Det var i Nice. Och ska ju fundera, vem är Jesus? Det var enda frågan de hade på bordet. Och så kommer de, det ungefär som på Facebook. Man skickar ut 100 förfrågningar, det kommer 12. Och ena tackar nej och en andra tackar nej. Och till slut kom det 318. 318 kunde komma. Och man kallade det här mötet det martyrium. Varför det? Jo, för alla som var där. En hade en avhuggen hand, en annan hade ögonen utdragna, en annan hade båda benen bortsprängda och så vidare och så vidare. Det var en samling, en bråkig samling människor. Det är viktigt för dig att förstå att de var ganska hårt ansatta. För de här hade gett upp mycket för sin tro. Det var inte så att det regnade så orkade man inte gå till kyrkan. Och det här är någon som står inför någon som anklagar dem att om du bekänner att Jesus är Gud så hugger vi av dina armar. Och de sa, det är klart att vi bekänner Jesus är Gud. Det finns ingen annan väg för oss. Så alla de här som var här med en stark övertygelse om att Jesus var Gud. För sen när de diskuterade den här frågan så över 99% var överens om att Gud är Gud, eller Jesus är Gud. Och de säger så här, very God from a very God. Alltså riktig Gud från av riktig Gud. Jesus var inte bara av Gud, utan han var Gud. Varför är det där viktigt för dig och för mig att förstå? Jo, för om Jesus är Gud är han också domaren och som domare har han rätt att döma synden. Och vad är det då Jesus gör när han kommer ner här på jorden för dig och för mig? Han går och så tar han på sig priset och dömer synden på sig själv. Så vi alla som levde i frånskildhet från Gud, så vi lever nu i gemenskap med Gud, inte på grund av vad vi har gjort, utan på grund av att någon gjorde det för oss. Om vi förstår att Jesus har dött för våra synder är nästa steg. Alltså det är egentligen en historisk sak. Nästan alla påstår idag att Jesus har dött för våra synder. Eller det kanske det var att ta i. Men de flesta menar att de flesta påstår att Jesus har dött. Nästa steg tror jag är att bekänna att Jesus är Herren och Gud. Genom att vi bekänner att Jesus har dött för våra synder så erkänner vi och lyssnar igen med båda öronen och halv näsa att frälsningen ligger utanför vår egen kontroll. Och genom att bekänna att Jesus är Gud bekänner vi att enbart han är värd att vara Gud och värd att tillbedja och ära. Jag säger det på nytt. Genom att du bekänner att Jesus är Gud så bekänner du att Jesus har dömt din synd på honom. På grund av att Jesus inte var en människa som vi kunde inte döden hålla honom tillbaka, utan han genom hans faders kommando steg upp genom graven för att en gång för alla begrava syndens herravälde över denna värld. Jag finner det mest fascinerande att han vid hans död befallar hans ande till faderns händer. Döden bestämde inte hans tid, utan han bestämde dödens tid. Döden bestämde inte Jesu tid, utan Jesus bestämde dödens tid. Läran dock om uppståndelsen är minst lika viktig som läran om hans död för våra synder. Den visar att döden och syndens makt är bruten fullständigt. Då jag var i ny tron hade jag en besynnerlig dröm. Jag kom på den här i somras och glömt bort den ett tag. I drömmen så av någon konstig anledning så dök djävulen upp framför mig. Och så började han anklaga mig, minns jag. Jag som nyfrälst läste genom Bibeln några varv, så man vet ju lite hur man ska bemöta det där. Johannes 8:44 och sånt. Och sen minns inte så mycket mer av hans anklagelse förutom nästa fas. De plötsligt säger till mig så här: Anders, följ med mig så ska jag visa att Jesus verkligen dog på Golgata kors. Och han säger det tre olika gånger. Och jag försöker nu ettra och puttra ut en och annan bibelvers tillbaka. Och efter tredje gången så försvinner han från mig och jag vaknar upp i förundran att vad i all sin dar betyder det där? Varför var det viktigt av någon konstig form intressant för fienden att visa att Jesus skulle ha dött på Golgata kors? Många timmar, säkert 100 timmar, har jag funderat på det här. Men jag tror att det handlade om att få se en död Jesus som skulle bevisa hans gudomlighet. För om Jesus inte var av Gud eller var en människa eller en helig man så skulle han ha dött på korset. Men genom att Jesus inte var, det står i Filipperbrevet 2 som kuriosa, läste någon gång. Det är troligen den äldsta bevarade kristologiska texten vi har i Nya Testamentet. Det var egentligen en psalm man lärde den första församlingen. Det handlar om att tala om Jesus som Gud och som människa. Han beklädde sig i en tjänares gestalt, står det. Och det bevisar för mig att Jesus som människa dog för våra synder, som Gud besegrade synden. Genom att Jesus övervann döden visade det sig att universums lagar inte gällde honom. Som i människors gestalt bar han vår synd. I sin gudomlighet kunde inte synden, döden, hålla honom tillbaka. Och jag vet att det är lite sådär kulsprut teologi som angriper dig idag. Men om jag ska försöka på något kort sätt formulera det, att vad det kan betyda för oss idag. Jag tror så här. Att för det första så innebär det och betyder det att vi trots vår synd är och förblir förlåtna och befriade från synd. Jag vet inte hur det är med dig, men jag blev frälst för snart 18 år sedan på dagen. Och det har hänt någon gång sedan dess att jag har syndat. För min del, jag vet inte om jag bad frälsningsbönen fel, men för min del så försvann inte behovet att synda när jag blev kristen. Så när vi blir kristna så blir vi inte immuna från synd. Men vad vi blir immuna från syndens konsekvenser. Skriv upp det där nu. Vi blir inte immuna från synden och dess frestelse mot oss. Vi lever en fallen människa ännu till den nya uppståndelsedagen. Men vi blir immuna från det straff som vi ska ha fått och behöva betala, för det sattes på Jesus. Det är som att vi ser vår själ i en spegelbild. Innan vi bekänner Jesus som Herre ser vi enbart oss själv med den synd som vi kämpar med. Men i samband med på nytt födelsen som äger rum då vi erkänner att Jesus är Herre, kommer vi inte längre att se oss själva och vår synd i denna spegelbild utan Jesus. Vi ser Jesus. Ibland behöver vi kära vända sig lite mer av Jesus när vi ser oss själva i spegeln. Det är så som Gud ser på oss. Han ser inte en synd som du och jag kämpar med, utan han ser den synd som Jesus har betalat för oss. Och när vi ska stå inför domstolen med darrande knän och fundera, blir det någonting av oss? Så vet vi det att det handlar inte om oss, det handlar om Jesus som har dött för oss. Och då borde man ju kunna dansa ibland och vara glad. För då vi erkänner Jesus som Herre, kommer vi inte längre att se på oss själva och vår synd i denna spegelbild, utan då som sagt enbart Jesus. Och lyssna, nu kommer jag sista gången jag säger lyssna, eventuellt bara två gånger till. Därför är vi befriade från all lagiskhet och förpliktelser när vi talar om den frälsande Kristus. För det är inte du eller jag som har dött på korset. Därför kan vi aldrig någonsin berömma oss av något, eftersom det är enbart Jesus som har gjort allt. Ibland tycker man ju om att berömma sig. Se på mig och håll mig hårt. Ja, eller hur den där sången nu går. Men alltså, man tycker om att ta äran till sig. Men varenda gång du tar äran till dig så minskar Gud i ditt liv. För då stiger du ner från, då tar du bort Gud från din tron och stiger själv upp dit. Och varenda gång du på något sätt blir lite mindre Gud i dig så blir du bara mer frustrerad. Och då måste vi omvända oss på nytt och det är väldigt onödigt. För det är inte du som har dött på korset. Då vi tar emot Jesus som Herre och räddare kommer enbart hans reflektioner att återspeglas då vi då tittar in i vår spegelbild. Jag har en par avslutande tankar. Jag ser att min sista powerpoint har smygat in sig ett ord där i misstagen om copy-paste, missöde. Men vad det betyder, alltså vår synd är förlåten genom på nyttfödelsen, är vi inte immuna mot synden men immuna från straffet som synden orsakar. Tänk på det här nu snabbt. Att om Jesus dog för din och min synd för snart 2000 år sedan, så det är någonting du inte kan gå och förändra något mer idag. Oavsett hur arg du är på mig, och mycket syndiga tankar du håller på att tänka på mig i tillfälle, så den samma synden är ju redan betald på korset. Det finns inte, så vitt jag vet, någon tidsmaskin ännu som kan göra att du mitt allt smiter iväg med Jesus från korset. Och det kommer inte hända något sånt heller. Utan priset är ju en gång för alla betalt på korset, och det går inte att förändra. Oavsett hur du vill det eller inte. Du kan inte lägga till en centimeter till din livslängd med dina bekymmer, säger Jesus. På samma sätt kan du inte lägga till en enda centimeter på Jesu fullbordade, fulländade, magnifika, kraftfulla kors. Som redan har betalat din synd. Och det är de två utmaningarna som har genererats på skärmen. Den första vi talar om mycket i församlingen, så den behöver vi inte orda om så mycket. Men den säger ju sig själv att om du skulle försena din räddning, så skulle det i så fall vara någonting som äger rum i framtiden. Nu har Jesu kors redan ägt rum för 2000 år sedan. Så då kan du inte försena den. För i så fall är det någonting som du skulle se fram emot. Många av oss går omkring och är nervösa. Är jag tillräckligt kristen för att Gud ska godkänna mig? Du var tillräckligt kristen när du föddes i Guds perspektiv. För han har redan betalat priset för dig. Och varför ska vi då bekänna Jesus som Herre om han redan har gjort allt? Jo, men det enda sättet du får ta del av det är att du ger tillåtelse av honom att ge det till dig. Min andra punkt som blir någon form av avslutning som jag vill nämna någon sekund kring. En viss ibland förvirring råder kring hur stor tro behöver du och jag ha för att Jesu försoningsverk ska räknas till mig. En del av oss kämpar med att vi har tänkt sig för mycket tro. En del av oss kämpar med att tycka för lite tro. Och ibland observerar att det är mer av den andra sorten än den första. Och vi tänker att, tänk om inte min tro räcker. Jag kanske inte tror tillräckligt hårt och starkt på att Jesus dog för mig. Räcker det? Och jag har en jättedålig bild. Men jag kommer inte på någon bättre, så ni får en dålig bild. Att spela på ett avgudat mammons lotteri som heter Euro Jackpot. För att lämna in en rad och inte göra det, så har man en chans på cirka 80 miljoner att vinna högsta pris. Tänk dig då att du lämnar in en sån rad. En chans på 80 miljoner. Den meningen borde räcka att du aldrig lämnar in några rader. För man ber ju till Gud, Herre, låt mig vinna. Och Gud säger, jag har bättre saker att göra än det. Hur som haver, den tro du har på att du skulle vinna högsta pris på det lottat, en chans på 80 miljoner eller vad det nu var. Den tron är mycket större än du behöver för att tro på att det Jesus gjorde för dig räcker. Jesus säger, om ni har tro likt ett senapskorn så kan ni förflytta berg. Jag har inte sett så många öjberg som hoppar omkring här bland oss sen på sista tiden. Så det tyder på att i vår församling har vi inte kommit dit än. Men ibland, kära vänner, så gör vi tron på Guds försoningsverk till någonting som vi behöver prestera fram. Vi måste kämpa fram tro. Jag tycker om det grekiska ordet som egentligen översätter tro till någonting som snarare liknar hoppas. Jag hoppas att Gud har räddat mig. Jag hoppas att Gud har frälst mig. Att han har förlåtit mina synder, att han har helat mina sår och så vidare. Och det är ju så. Men det ska inte vara så att när du kommer inför tronen, inför pärleporten, så stank det pär där med en lång bibel. Ska du svara på 1000 frågor om Gamla testamentets förbund i fjärde Mosebok. Och så måste 97% rätt. Annars får du vänta och gå sist i kön. Och läs in dig på nytt. Det handlar inte om det. Vi kommer inte till himlen på grund av vad vi gör. Vi kommer in på himlen på två saker. Vad Jesus har gjort för oss och att vi erkänner att Jesus har gjort det för oss. Att vi stiger ner från vår egen tron och bekänner Jesus är Gud. Vi är inte Gud. Vi vill gärna vara det. Men alltid när vi är det så går det åt skogen. Så kära vänner. Tänk på det här igen. Din synd är förlåten. Din synd är förlåten. När Jesus ser på dig så ser han, ja men där har vi en som min son dog för. Jesus Kristus, han tog priset, han tog straffet på sig. Det står ju så i Romarbrevet 3. Att alla har syndat och gått miste om härligheten. Men ändå står vi där, frikända, därför att han har förlåtit oss. Han har det. Ju mindre det är dig av ditt ego i din kristna tro, desto mer är det av Jesus. Och det är en mycket rekommenderad väg att gå. Din synd är förlåten. Och trots att du fortsätter synda så är du inte immun från att synda, men du är immun från straffet som synden orsakar så länge du erkänner att Jesus är Gud. Och det är klart att som kristna, vi rekommenderar ju inte synden. Vem skulle göra det? Det är dumt. Vi gör inte den här kyrkan. Vi ska synda mindre, för jag brukar säga när människor syndar, då har vi för lite Gud i oss. Vi behöver mer Gud, jag behöver mer Gud och du behöver mer Gud. Så att vi ska få mer av honom och mindre av oss själva. För det är vi som syndar, det är inte Gud som syndar. Utan det är vi. Och när det blir för lite Gud i oss så tycker vi om att synda mera. Punkt. Kära vänner, ska vi bara ställa oss på våra fötter, ska vi be till Gud. Kan det vara lite maffig, burdus, kompakt teologi, men det är ju så ibland, och jag skulle som sagt på pappaledigt och rehabilitera mig efteråt. Så vi summa, alltså vad jag vill ändå säga idag till er, att vi behöver mindre fördömelse bland oss. Vi behöver mindre klanta ner oss och på något sätt anklaga oss för att åh, det är nog ute med mig, jag är den värsta syndaren här på jorden. När Jesus dog på korset, då var det mörkret som ägde rum och samlades kring Jesus. Han sa det, det är fullbordat, sa han. Så innebar det att det finns synden att tappa sitt grepp om dig och mig. Jesus har brutit den här muren som skilde människan från Gud. Så att vi idag, hör och häpna, kan ha relation med Gud. Jag frågar Gud när jag satt och ojade mig med predikan. Att varför är det någonting du vill tillägga, kan man ju säga ibland som predikant. Och så sa Gud, tyckte jag upplevde en helig ande, sa till mig så här. Jag dog för att det skulle få leva. Och jag tror på något sätt så sammanfattade evangelium. Att Jesus dog för att vi skulle få leva redan här på jorden. Men också en evighet med honom i himlen. Redan nu, men ännu inte, säger teologerna. Vi redan nu kan ha relation med Gud. Men vi lever i en förtappad värld. En ofullkomlig natur som gör att vi får kämpa med prövningar, elände, synd och hela, tänkte säga, Gehennas armé. Men i allt detta, står det, så vinner vi en överväldigande seger. Det betyder att oavsett hur mörkt och tungt och turbulent det är, så mitt där så finns Jesus. Han finns där i stormen. Han finns där i din mest harmoniska och lyckliga stund på livet. Han finns med dig genom hela livets skede. Och mitt i allt, var du än befinner dig, så vinner han en överväldigande seger. Alltså han vinner. Det betyder, vill jag avsluta med när jag ber, att vi alltid kan connecta, ha relation med Jesus. Det är min övertygelse. Och det är det de här fantastiska martyrerna kom fram till när de samlades också där kring 300-talet. Jesus är Gud. Ja, enbart han är värd att ära, enbart han är värd att leva för och dö för och älska. Ska vi be till Jesus.